Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med Ludde och Josefin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med Unga Aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Hur är läget, Ludde?
Jo, det är underbart idag. Det är så underbart väder.
Ja.
Och vi är helt glada i hela kroppen. Liksom.
Ja.
Och det är dessutom lördag.
Exakt.
Så det är helg. Det är skönt.
Det är det.
Själv då?
Jo, men jag tycker det är bra ändå. Jag tycker att det är gött med sommaren som är här runt hörnet bara. Men någonting som är lite mer sorgligt kanske är ju att det här är vårt sista avsnitt.
Ja, det är jättetråkigt faktiskt. Ja. Det har varit en lång period när vi har hållit på med detta.
Ja, det är ju nämligen så att både du och jag har ju haft det här som en liten sidogrej utöver plugget och lite så. Men nu är det dags för oss två att be oss på nya äventyr helt enkelt.
Precis, så det ska väl bli kul också. Men det känns lite vemodigt när man har hållit på så här länge med poddandet.
Och ja.
Det har varit otroligt lärorikt och jätteroligt.
Ja, absolut. Man har fått, det har varit kul också att kunna komma i kontakt med många lyssnare och faktiskt förstå och inse att folk faktiskt lyssnar på det här.
Mm. Och jättekul så här, alla mejl och ja, alltså alltihop på Instagram och alltihop. Det har varit jättekul att läsa och kunna hjälpa till.
Mm. Nej, så att det är ju, vi hoppas ju någon gång på att, eller jag framförallt, att man kan komma tillbaka och börja fortsätta poddenet på något sätt. Men
ja, faktiskt.
Det kanske blir under andra förutsättningar och sådär. Ja. Men med det sagt då, så har vi faktiskt med oss de två personerna som ska ta över den här podden. Mm. För att Någonting om aktier kommer ju faktiskt leva vidare.
Det kommer finnas kvar.
Exakt. Så att det ska ni lyssna på. Ni ska få en liten presentation av de här personerna. Och jag tror att om man har varit lyssnare hos Någonting om aktier ganska länge, så har man med största sannolikhet faktiskt fått lära känna de här personerna redan. För det är inga mindre än Tim Hansson och Marcus Gedda. Varmt välkomna.
Välkomna.
Tack så mycket, tack så mycket.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Hur känns det?
Jo, det är bra. Jag är tveksam om jag kommer lyckas få säga det här inledningen utan något manus. Alltså, men ja, det är kul att vara här.
Jag tror med lite träning då, så ska vi nog kunna lyckas, tror jag, rätt väl.
Ja.
Men det är ju stora skor att fylla. Så att,
ja, definitivt. Man har ju varit lyssnare ett tag liksom.
Så, ja, men, tack snälla, men det, jag, tror att det är, jag tror att ni kommer töja ut de här skorna.
Jag tror jag med. Det har varit jättebra när ni har varit med på podden. Liksom. Det har varit riktigt bra avsnitt. Mm. Intressant att lyssna på. Mm.
Så att, och jag hoppas bara att vi kommer kunna släppa nytt content som kommer kunna ligga i linje med det ni redan gjort.
Mm.
Och bygga vidare, egentligen. Mm. Mm. Kort och gott.
Ja, det känns bra att ni två efterträdare, liksom. Det känns riktigt fast. Mm.
Men för att jag och Ludde har ju, om man ska sammanfatta vår podd lite, vår resa, så det har ju verkligen varit mycket kring aktier och spännande bolag. Och ibland har vi kört lite så strategier och sparande och sådär. Mm. Men där har vi lagt vår fokus och vi försökte vara på en bra nivå och sådär. Mm. Killar, kan ni berätta lite för våra lyssnare hur ni tänker er framöver?
Ja, det är ju lite oklart tillfället, men gott och blandat i alla fall, skulle jag vilja säga.
Jag skulle vilja säga så här, från det jag vet om dig och det jag vet om mig själv, så är vi båda generalister och vi är intresserade av väldigt, väldigt mycket olika saker. Och jag tror med de olika bakgrunderna som vi har, så tror jag vi kommer bistå varandra väldigt väl i de här kommande avsnitten och diskussionerna som vi kommer ha framåt. Men jag tror vi kommer lyfta lite nya saker, typ lite så här privatekonomi och sånt har vi nog tänkt också.
Alltså jag tycker ju om case väldigt mycket, så det kommer det också bli såklart.
Ja.
Men jag vill gärna ha typ lite gäster och man kan ju ha typ utgå från en bok liksom, eller typ försöka och ha en investeringsfilosofi från en viss känd investerare eller en djupdykning i en sektor eller lite allt möjligt egentligen.
Ja, det låter kul.
Ja. Men jag tror vi ska kunna locka några riktigt trevliga gäster, tror jag faktiskt, framöver. Jag har nog några kontakter som
ska se om man kan dra några trådar.
Ja.
Men ni båda två är ju engagerade inom Unga Aktiesparare.
Ja,
precis.
Marcus, du är ju, håller ju till här i Göteborg. Och du sitter i styrelsen för Borås.
Ja, exakt, ja.
Men ni båda bor i Göteborg.
Ja. Jag tycker att du kan väl börja där lite, Tim. Varför sitter du i Borås?
Varför är du inte här? För?
Jag vet inte.
Det är för att jag är ordförande.
Ja, det var för att Ludvig, han lockade mig till Borås. Nej, men det var min kompis Olivia Karlsson som också var med i podden, som vi sitter tillsammans i HCM då, Handels Capital Management på Handels. Och så tipsade hon mig om att jag borde söka liksom. Så jag tänkte det alltid, jag tyckte det var kul och inspirerat till sparande, och jag tycker att fler borde spara liksom, för det är en väldigt viktig del av privatekonomi och livet liksom. Så jag sökte, och sen så träffade jag Ludvig då på en liten intervju där i Borås.
Februari typ.
Ja. Och sen så, det var väl det liksom.
För du är göteborgare, eller hur?
Jag är göteborgare. Så är det.
Frågan alla undrar.
Ja, det gjorde jag.
Och de som lyssnar på de här avsnitten när ni var med och gästa vet ju kanske lite grann om er. Men kan inte kort bara dra lite bakgrund så att man får lära känna er?
Ja, Marcus, vill du börja?
Ja, absolut. Och jag är då inte heller boråsare. trots att jag gillar boråsare mycket. Väldigt trevligt ställe. Nej, men jag kom från Kungsbacka från början. Och jag har väl flyttat verkligen väldigt mycket. Så att jag har bott i England även i 4 år. Lite kul grej. Ja, jag skulle väl säga att jag är generellt göteborgare. Nu bor jag här i Göteborg och har gjort det senaste. Jag pluggar på Chalmers. Ska börja ta min master här nu på Chalmers nu i hösten. Men jag jobbar ju då även på, som jag nämnde senast, avsnittet på en firma som heter Göteborgs Corporate Finance. Och vi sysslar ju som med emissioner och sånt. Så att det är ju relaterat till det som podden sysslar med ungefär.
Tror jag jättebra.
Jättespännande. Och Tim då?
Jag, vad ska man säga om mig? Jag är väldigt ekonomiintresserad. Jag har nyligen läst färdigt kandidatutbildningen. Ekonomi på Handels Göteborg. Och så sitter jag även då i Handels Capital Management. Så det är ju alltså en kårförening då på skolan som i princip förvaltar hela kårens sparkapital liksom, och försöker få det växa så mycket som möjligt.
Så, som chalmerist så måste jag säga att jag är faktiskt väldigt avundsjuk på att man har HCM på Handels. Ja. Det är en väldigt bra insteg för liksom, det är, att komma in.
Ja, det är väldigt bra. Alltså, det är, jag har hört en ynnest att vara med till och med. Alltså, vi sitter ju, om det är typ 20-25 miljoner kronor ändå. Och det låter kanske lite ganska lite liksom, om man tänker fonder och så. Men det är nog coolt att det är typ, men vi är typ 12 studenter liksom, som sitter och placerar. Tar hand om det här och placerar portföljen. Liksom. Så det är, det är en cool verksamhet. Liksom.
Jag ser fram emot att lära mig mer om HCM. Det kommer bli kul.
Ja, visst. Jag kan berätta mycket. Nej, men sen så är jag också ekonomijournalist på Finwire här i Göteborg. Mm. Så vi skriver typ nyheter som kommer upp på Avanza och sånt. Mm.
Ja. Du har väldigt bra koll på alla de nya heta bolagen.
Ja, jag har börjat faktiskt vara ganska bra känd så här för IPOs och sånt.
Ja,
kul.
Ja, det går, det går att se. Mm. Men ja, så det är väl lite om mig.
Kul. Och då kan vi snappa upp, eller jag kan snappa upp det du sa, berätta om HCM och, och Marcus nämnde det, att det kan man väga in. Man kan få lite inblick i hur det är att jobba som fondförvaltare.
Ja.
För det är nämligen så att veckans, eller det här avsnittets tema kommer faktiskt kretsa lite kring den här aktiecase-tävlingen som Unga Aktiesparare arrangerat tillsammans med Coeli Fonder. Och det här var ett avsnitt som vi hade för 2 veckor sedan. Och då så bjöd vi in Coeli Fonder och där de fick dels, vi pratade dels om den här aktiecase-tävlingen. Och de fick också berätta hur det är att jobba som fondförvaltare och gav sina tips till unga. Och sen snackade vi lite också om hur man ska tänka när man liksom analyserar ett bolag eller framförallt för hur de tänker. Men vi tänkte att det här avsnittet ska kretsa lite kring det lite mer. Där vi allihopa får dela, eller ska dela med oss av våra tankar och tips kring hur man analyserar ett bolag i form av ett aktiecase.
Får man liksom kolla på nyckeltal och sånt där och så vidare. Exakt. Konkurrensfördelar.
Så den här tävlingen då, jag kan dra den lite kort igen då för er som inte vet. Så den här tävlingen arrangerar då Unga Aktiesparare tillsammans med Coeli Fonder. Och det är en tävling där man skickar in ett aktiecase till Coeli och sen utser de 3 vinnare som får 10 000 kronor var och som kommer få en lunch tillsammans med de här 2 fondförvaltarna.
Det är bra.
Andreas Brock och Henrik Milton. Jättekul ju. Så att det här, och de vill verkligen förmedla det faktum att den här case-tävlingen går inte ut på att man ska liksom hur mycket aktiekursen rör sig under den här månaden nu, utan det är snarare hur väl ditt aktiecase är
motiverat, typ.
Motiverat eller presenterat eller hur väl utfört du har gjort det, hur noggrant, vilka delar du har vägt in och så.
Men för att förtydliga, det är en analys.
Exakt. Och den här tävlingen håller på fram till och med 30 juni 2021 här nu då. Så man har fortfarande tid på sig att vara med. Man behöver vara medlem i Unga Aktiesparare. Sen kan man gå in på global eller coeli.se snarare och läsa mer om, liksom, om tävlingen. All information står där. Mm. Och sen kan man man ska mejla in sen till global@coeli.se, men det kommer att stå där också.
Så du hittar en mall också på Coeli samsida om hur du ska göra det.
Olika frågor det var.
Precis. Ja. Vi kollar på innan timme.
Kunde ni ta datumen en gång?
Ja, jag hörde inte heller. Ja. När var det?
Tävlingen håller på fram till och med 30 juni. Så deadline om man säger 30 juni.
Jag tänkte vara 30 maj.
Ja, precis. Ja. Jag blir också lite orolig.
Det är mycket att göra efter mina liksom.
Ja, precis. Så att det är
en bättre lördagkväll helt enkelt.
Vi sa det sist också att det här är nog ett väldigt så bra tillfälle att faktiskt lära sig mycket kring aktievärdering. För jag vet att när man har suttit och man har sökt jobb någon gång och har fått göra sådana här case, så jag har själv gjort ett aktiecase för ett jobb och det, då fick man en hel helg på sig. Och den helgen satt jag ju och bara lärde mig, jag visste att jag skulle göra ett aktiecase, och veckan innan satt jag mycket och läste på, och det finns mycket. Jag kan rekommendera YouTube.
Blev du tilldelad ett case då eller?
Exakt. Så att det var så att man fick, jag visste att jag skulle göra ett aktiecase på 2 bolag. Och sen så fick jag reda på det på fredag kväll, och sen skulle det presenteras på måndag morgon. Men det var verkligen sånt tillfälle där man lärde, där jag lärde mig jättemycket. Och det var superkul. Och nu, jag kan verkligen rekommendera alla som är lite sugna att verkligen anmäla sig.
Alltså det är ju väldigt, väldigt bra att formulera ut sina tankar i skrift. Det är väldigt sällan man gör det. Alltså jag är inte alltid heller det när jag skriver ut, tänker mina aktiecase liksom. Men att bara skriva ut det och få det på pränt liksom, så kan du analysera det senare med sina tillfälle och få lite mer kritiskt öga också. Så jag tror det är jättebra faktiskt.
Du får en bättre överblick, det får du ju.
Ja, definitivt.
Gud ja. Så att, jag tänkte vi kör lite vad vi kollar efter när vi letar bolag. Och sådär.
Men vi kan ta varvet runt då, så kan vi ta bara några punkter, så kan vi ta en diskussion sen kring allt.
Låt det väl hitta stolen.
Vill du börja, Marcus?
Jag kan absolut börja. När jag letar bolag, ska vi börja i processen hur man hittar ett bolag eller?
Mm, det tycker jag. Ja,
okay.
Och då finns det väl egentligen lite olika vägar att gå, men det finns väldigt många olika sätt att hitta bolag. Mm. Det är allt från att din kompis berättar om det till ja, du hittar du via en screener, till exempel via börsdata, du kollar på lite PE-tal. Men ja, det viktigaste är alltid då att när man ser ett bolag som har, man hör talas om affärsidén, det är att man själv sätter sig in i och förstår vad bolaget sysslar med. Och det är ju en av Unga Aktiesparares fem regler. Och det är den punkten som jag tycker att folk missar mest på. För att förstå vad ett bolag faktiskt gör, det är den första delen du ska fokusera på. Men det är så mycket djupare än bara förstå vad det är de sysslar med. Utan det handlar om att förstå liksom, ja, vad det är de säljer, hur den fungerar. Men sen också då, när handlar kunderna mer? Vilka är kunderna? Mm. När mår kunderna bra? Man måste förstå så mycket mer i den här punkten tycker jag. Än vad många, för många stannar vid, aha, men det här är en jättebra produkt. Den här fungerar si och så. Men du måste tänka ett steg längre. Du måste sätta dig in i, vem kommer köpa den här? Mm. Varför vill de köpa den? Hur mycket pengar kommer de spendera på den? För det kan vara en jättebra produkt eller idé. Men det finns ju vissa branscher där folk bara, eller kunder, inte vill att betala för. Mm. IoT är lite av en sån bransch. För jag vet, bara, alla älskar det, men det är ingen som vill betala för. Alla vill att det ska vara inkluderat.
Mm.
Mm.
En analys gjort.
Mm. Ja, det är bra.
Väldigt bra punkter.
Mm.
Bra början.
Men det är väl det man ska börja. Man ska börja förstå bolaget, kunderna. Och så in djupt. Det är väldigt viktigt för mig.
Mm. Och Tinda?
Oj, nu hamnar jag här. Jo, men det är jättebra att se det du säger. Alltså, sedan så är det ju... Alltså, det man vill ha med aktier liksom är ju avkastning. Mm. Och det som Buffett, kända investeraren, säger, alltså, är det bästa sättet liksom att få det genom pricing power, kallas det. Så det är ju alltså en förmåga, det har att göra med kunderna som du sa också, men det är en förmåga gentemot kunderna att de måste vilja ha produkten. Mm. Du måste ha, alltså kunna prisa den lite som du vill.
Mm.
Och det får man ju oftast genom konkurrensfördelar, som Ludvig gillar väldigt mycket.
Ja, jag älskar.
Har man hört. Ja. Så genom att ha konkurrensfördelar mot konkurrenterna då... så har du möjligheten att prissätta din produkt annorlunda, och då kan du ta ut men du kan få högre marginaler, det kan bli mer sticky produkt, så de måste vara kvar mer liksom.
Mm.
Men vad, om du nu kollar på konkurrensfördelar, hur identifierar du dem liksom? Hur hittar du konkurrensfördelarna? Räknar du på någonting eller liksom, tänker mjuka värden mer?
Ja, oftast är det lite mer mjuka värden.
Mm.
Men det går ju också att se lite i även i resultaträkningarna. Så vi säger att om du har något industribolag liksom, så du ser att deras bruttomarginaler, det vill säga alltså kostnaden för sålda varor gentemot intäkterna liksom.
Mm.
Så om du ser att bruttomarginalen håller på att gå ner i ett bolag, då kan man undra hur kommer det här sig liksom? Är det liksom, har det att göra med råmaterial, eller har det kanske att göra med att shit, de är ju i en konkurrensutsatt bransch och det är konkurrenter som tvingar dem att skära ner priserna på produkterna.
Mm.
Så det är ett sätt att se när det inte fungerar. Och så, även tvärtom då, när det är ökande bruttomarginaler. Då lyckas de alltså, antingen så lyckas de få ner sin produktionskostnad, eller så lyckas de öka priset med samma produktionskostnad liksom. Men ja.
Jag ska flika in med några som är bäst på det här egentligen, och det skulle jag säga Apple.
Spelar
ingen roll hur de prissätter sina produkter eller vad som
är
inkluderat i priset.
Helt galet alltså.
Folk kommer alltid handla för oss.
Men där har vi också en produkt som bara funkar. Alltså vi jämfört det väldigt mycket, jag och min kille Oscar.
Mm.
Han gick och köpte en PC-dator som är liksom väldigt bra så.
Mm.
Men det är någonting med Mac-datorerna som alltid bara funkar. Och, och vi pratade om det och han bara, det blir nog Mac-dator sen. Alltså. Så att det gäller inte alla såklart. Så, men i stor utsträckning så är kunder mer nöjda när man går och handlar hos Apple.
Mm.
Och där har man ju lyckats väldigt bra.
Mm. Eller så är det bara intrycket av det. Och det är det som är viktigast också. Det räcker med att det är intrycket att det fungerar väldigt bra.
Exakt. Så är jag, det så. Precis. Jag har ju fallit för det, garanterat.
Ja, jag har ju. Man har ju typ inget annat än Apple. Liksom. Man har ju sin telefon, App Store. Det är så enkelt alltid.
Jag måste ha dator till min PC måste man ha. För alla program och sånt. Det är inte riktigt lika samma funktionalitet. Men Apple är ett jättebra exempel, skulle jag säga.
Men Tim, vi kommer inte bråka för stationär dator ska vara PC, tycker jag.
Ja, jag håller med.
Vi kommer komma överens väl.
Men Ludvig, du är ju konkurrensfördelar. Och pratar också ofta om nätverkseffekten. Den tycker du kan förklara lite.
Jo, nätverkseffekt. Jo, det är att produkten blir bättre när nya användare kommer på. Så till exempel om vi tar Facebook. De har ju i princip monopol på sociala medier. De har Instagram, Facebook och så vidare. Så ingen vill ju vara på Facebook om jag bara är själv. Jag känner ingen där. Liksom. Det är ju jättetråkigt.
Hela
så det
faller då.
Ja, precis. Det faller. Samma sak med Tinder.
Ludvig, nu ska du inte ljuga. Du gillar ju dig själv. Så.
Ja, precis. Jag gillar mig själv. Men alltså, precis. Så det måste vara jättemånga användare för att kunna bli en bra produkt. Och det bygger jävligt höga, höga intressebarriärer. Så det är svårt för andra konkurrenter att slå sig in på marknaden. Och då kan man ju ta jäkligt bra betalt. Till slut. Så samma sak med Tinder. De har också monopol på dating till exempel. Där typ Facebook skulle kunna vara perfekt att köpa upp Tinder till exempel. Eller Match Group då, som de heter.
Men det är så att man är så pass etablerad att alla går runt med Instagram eller Facebook. Så att man kan inte... Det är inte bara det att man vill ha det för att det är kul, utan man kanske behöver ha det för att kunna...
Behov av, liksom.
Ja, man har behov av det på olika sätt. Man kanske behöver kunna kommunicera via... Liksom, man jobbar via sociala medier. Så det är viktigt. Det blir ju allt mer viktigt. Hemnet är också sånt.
Ja, Hemnet är också en sån. Liksom. Och sen har vi ju nätverksfaktorn när det gäller att med AI och datainlärning också. Ju mer data produkten får, desto bättre produkten. Som Babylon till exempel i VNV Global. Eller Circus Science också har lite sånt nu börjar komma... Så sånt försöker jag leta efter mycket. Någon slags nätverkseffekt. För de är också bestående konkurrensfördelar. Och det är sjukt svårt att hitta det. Men när
bestående är väldigt viktigt att det finns ju, man kan snacka ofta om first mover advantage liksom. Men det är ju ingen jättestark konkurrensfördel. Bara för att du är först ut marknaden så betyder inte att du är bäst liksom.
Nej, den går ofta bort efter några år Det gör ju inte den bestående konkurrensfördelen.
Och för att kunna nyttja first mover advantage så behöver du också mycket kapital bakom. Så är du ett mindre bolag som kommer, Så kommer någon jättarna bakom dig, så försvinner det där för att movies adventure väldigt, väldigt, väldigt fort. Antingen så köper de dig eller så köper de allt runt omkring.
Precis. En annan grej jag tänkte på när det kommer till marknaden, för just det här när man ska välja ut ett bolag, så kan det ju vara, man kan ju höra eller läsa om ett bolag som man tycker är jätteintressant, som verkar på en marknad som är liksom, som också växer. Och det kan man ju också ta fram siffror på. Det är tips att kolla marknaden, få fram data på växer den. Exakt. Men sen är det ju också så här att kolla också, alltså jag tror att man ska inte välja bolag och sen analysera marknaden genom det, utan snarare liksom se att det bolaget man tycker är intressant är snarare en väg in till den bransch. Och där måste du liksom kolla vilka aktörer finns här. För det kan ju vara så att ditt bolag inte alls har en speciellt stor marknadsandel. Utan vem är egentligen ledande? Kan jag tycka är viktigt. För det här, vi hade ett avsnitt när vi kollade på Ping Identity och Okta. Väldigt svåra bolag att förstå. De har ju sån här... Alltså,
Cybersecurity.
Och vi fick in massa olika rapporter om att Ping Identity och Okta, de är de två största, skiljer sig lite grann i deras produkter. Så.
Deras kunder också skiljer sig lite grann.
Ja, och jag själv har faktiskt aktier i Ping Identity för att jag gjorde analysen av att så här, och den datan jag fick fram visade på att de är ledande på marknaden. Men börsen tycker något annat, för att börsen ser Okta som ett mycket mer attraktivt alternativ. Så att de har inte gått så bra, men det har lite att göra med också att Ping Identity har inte lika stark omsättningstillväxt eller liksom lika små marginaler.
Växer inte alls lika fort.
Precis, så där tycker jag kan vara ganska bra också att kolla liksom vilka bolag som finns. För att jag vet att när Henrik Milton och Andreas Brock letar bolag, så kollar de ju på, de vill ju hitta världens finaste bolag. Och världens finaste bolag klarar ju av att vara liksom ledare på marknaden för att kunna försvara sina intäkter och så. Mm.
Sen en annan sak jag tycker också är viktigt är vinsttillväxt eller kassaflödestillväxt. Alltså bolagen måste ju öka sina kassaflöden, annars det är det som skapar värde på sikt. Liksom.
Mm.
Så försöker jag titta på bolag som växer typ 20% per år med vinsten. Mm. Det tror jag är bra, för då växer man in på värderingen ganska fort på sikt. Mm. Och sen som du sa, alltså kolla screena marknaden liksom, och hitta konkurrenterna och se vilken du tycker är bäst. För det är lätt att komma att man kommer in på ett bolag, det här ska jag ha.
Mm.
Och man ser blind på det här, jag älskar bolaget.
Mm.
Men då får du säga tunnelseende.
Ja, det är lätt att få. Alltså, jättelätt att
så det måste ju vara open-minded liksom, och se från alla vinklar.
Mm.
Jag har en fråga där gällande vinsttillväxten. Mm. När blir den här vinsttillväxten eller vinsttillväxten tillräckligt stor för att det ska vara värt det? För om man jämför liksom, vinsttillväxt är ju det viktigaste, jag håller med, det är jätteviktigt. Men problemet med det är också att det är lätt att söka på det. Så det är många som söker på det. Och därför är bolag med hög vinsttillväxt har också värderingar som är liksom skyhöga ofta.
Mm, mm.
När tycker du det blir värt det?
För hög värdering menar du?
Ja, men P-talet till exempel. För det är ju det, vinsttillväxten kommer ju växa, sänka det P-talet på sikt, förhoppningsvis då.
Ja.
Men en sak som jag tycker är att det är många P-tal som ökar i samma takt som vinsttillväxten.
Ja. Mm. Ja, det har man sett framförallt nu under 2020 att det är
multiplikation. Liksom. Mm.
Så att det är det jag blir rädd för när det här P-talet, när det blåses upp och blir väldigt stort, så det finns ju en stor nedsida.
Och där tycker jag att du säger någonting väldigt bra, för att jag tycker inte man ska underskatta P-talen och den höga värderingen.
Mm.
Och för att det blir en väldigt alltså hög fallhöjd om det skulle gå dåligt. Och jag tror att lyckas man hitta ett bolag som inte har ögonen på sig och fokus. Mm. Det är där många säger också, men kolla inte bara på den svenska marknaden. Alltså, kolla, se vad som funkar här. Mm. Jag vet ju att VEF Global, det här är investmentbolaget.
Ja, Vostok New Venture.
Exakt.
Eller gamla Vostok
Emerging Finance.
BEF.
Mm. Mm. Exakt. De kör ju det. De kollar ju på vilka bolag finns i Brasilien. Men de tar med sig, har i bakhuvudet vilka affärsmodeller har varit riktigt lönsamma i Sverige och Europa. Och sen åker de dit och ser vilka entreprenörer som sysslar med liknande saker och satsar på de entreprenörerna. För de vet vad som de har ju kvitto på att det här kommer funka.
Mm, exakt. För Norden är så utvecklad liksom. Exakt. Tänker man inte kommer göra samma sak i Brasilien. Ja.
Och så de,
men tänk om alla marknader är inte likadana då?
Men det är själv, jag tänkte säga det, det är en viss risk med det. Aha. Samtidigt som det gäller ju, och de har ju väldigt så nära samarbeten och analyserar Brasiliens marknad. Liksom, den är ju ganska speciell också. De har ju till exempel alltså belåning på hur de belånar sig för
det är lite speciellt. Det är mycket sådana konstiga grejer i Brasilien.
Exakt, men det tar de ju såklart hänsyn till. Men sådana där grejer kan ju vara bra att ha i bakgrunden.
Precis, men det där med P-tal och andra marknader, där skulle jag skicka in en stor rekommend på Polen. Polska marknaden är väldigt untapped, för den är inte handlad av många banker. Så att
du måste ofta ringa in till den mäklaren.
Precis, och det kostar ju en slant. Kostar ju en godare slant liksom. Så det brukar oftast bli 1000 spänn per post, tror jag. Så 750 fast och sen så plus växelkurs, växelavgift. Det brukar vara minst 1000 spänn i avgift för att köpa en post. Men om man går in på Börsdata där och kollar på lite polska bolag då, du ser väldigt låga P-tal på bolag som har varit lönsamma väldigt länge och har fin tillväxt också. Det är allt från mjukvarubolag.
Jag tycker det är intressant det här med Polen, och det är ju det som gör det. Men de här börserna då, det finns något som kallas för likviditetspremie då. Så hur det är en det är en ganska illikvid börs, eller det är inte så många som handlar på den, så kommer investeraren vilja ta liksom en premie för att liksom ha sin aktie där, och då sänker värderingen också. Sen finns det även att den är oupptäckt liksom. De flesta screenar inte fram det. Så det finns ju olika aspekter till varför det handlas så lågt. Men sen kommer antagligen inte heller handlas upp heller. Man kan ju inte tänka sig att man kommer dit och bara okej, och det här är P10, det ska vara P30. Det kan man inte räkna på liksom, utan då får man tänka vinsttillväxt istället.
Men jag har en lite annan tanke. Jag kommer ihåg Tim, när vi snackade i podden så snackade jag om hackar och spadar.
Ja.
Det är ju ett intressant tycker jag också. Är det något ni kollar på när ni skriver bolag?
Försöker hitta någon. Ni får gärna förklara det.
Ja, precis.
Okay, ska jag ta det igen? Jo, men hackar och spadar, det är alltså det är en referens till guldruschen då i USA. där man alla ville gärna ha guld och folk började bara stå och ja, de blev galna liksom, för de alla ville ta del av guldet då. Men det som man märkte efter ett tag var att de som tjänade mest pengar på hela den här guldruschen, det var de som sålde hackarna och spadarna till grävarna. Så det var ju inte ens någon, de som gjorde någonting liksom, på det sättet. Mm. Och det som är så intressant om hackar och spadar, de som säljer hackarna och spadarna behöver inte ta den här individuella risken av att liksom gå till en viss gruva och försöka hitta guld där. Utan de kan bara förlita sig på den här marknadstrenden som finns liksom. Så du sänker, jag tycker du sänker risken avsevärt liksom, typ, ja, men tänk, speciellt inom forskningsbolag.
Mm.
Så liksom, tänk att de har, ja, men två stycken läkemedel som de vill pröja ut liksom. Och det är ganska låg sannolikhet att man klarar sig igenom fas 1, fas 2, fas 3. Istället då, om man tänkte i typ Cellink exempelvis, som är med på någon del av det här liksom, så kan man ta liksom, och sälja till massa olika forskningsbolag. Då slipper man ta den här individuella risken i det individuella forskningsbolaget.
Ja. Det finns ju de här forskningsbolagen som de tar ju fram olika metoder för att leverera medicin. Mm. Alltså det finns ju
plattformar.
Alltså, typ, ja, precis. Mm. Och de har ju visat sig vara extremt lönsamma.
Mm.
Så det är ju just det. Och där, återigen på det ämnet vi snackade om innan podden tyvärr, det var här med Voi. Bara tänker, istället för att vara den som är Voi och kriga på marknaden, försök istället vara den som levererar alla sparkcyklar.
Ja, det är jättebra, det kan jag säga. Det är en grej som är inom analys. Alltså tänk typ bara, ibland så kan jag bara sitta och tänka mig, ja men någon het marknad liksom. Tänk, ja, bilbranschen. Det är kanske svårt att säga, kommer det vara Tesla, kommer det vara Volkswagen, kommer det vara, ja, jag vet inte vad liksom. Men en sak är säkert, det kommer att krävas massor med batterier exempelvis. Ja, men vilka gör de batterierna? Ja, det finns ju LG Chem, men det är avknoppning. Ja, skitsamma. Det finns koreanskt bolag som är svinstort liksom. De har typ 1 biljon kronor värt av ordrar liksom. För det är liksom, det är så mycket ordrar.
Exakt. Ja. Alltså då gör man en sån analys och kan man ju verkligen hitta såna guldkorn som jag tror verkligen. Det fanns ju i, jag vet att det finns säkert för liksom elbilar. För när man liksom tillverkar alltså bränslecellstackar med vätgas, så finns det ett bolag som heter Impact Coatings som har så här, liksom gör de här typ ytskiktet på
De väldigt specifika
jättespecifika, och det finns såna här bolag som är så specifika och lyckas man liksom hitta det i en sån stor trend som elbilar och brukar prata väldigt mycket om det, för att det är ju verkligen en kraftfull trend som måste bara slå till nu, för att det är så enligt reglering och allting. Så att då har man verkligen hittat ett guldkorn.
Ja, precis. Och det är som elektrifiering av hela världen liksom, så har vi koppar också som blir det bra energi, så vi behöver mer koppar, och då tänker man kanske koppargruvor, då har vi också en typ en hackare och spade. Men jag tänkte inte på det, jag tänker på hackare och spade, sen tänker jag på Unity. Det är spelbolag, de har en egen spelmotor som man gör liksom.
Just det, ja.
Så stora bolag som typ Take-Two Interactive, de här, de har egna spelmotorer, så de utvecklar en egen spelmotor som kostar sjukt mycket pengar, och det är jäkligt komplicerat liksom att utveckla en spelmotor. Så Unity har mjukvaran då, som man kan, så det är en spelmotor där man kan koppla upp sig till som en SaaS-modell och betala en revenue, eller betala en då in till dem. Så de har en riktigt bra spelmotor, och det, där kommer jag också till hackar och spadar liksom, att mobilspelsmarknaden som är främst inriktad emot, den växer snabbast av alla spel som finns.
Så du rider dem i marknadsrenden där?
Precis, så de kommer därifrån då. Så det finns jättemycket sådana här hacka spade man kan hitta överallt liksom. Och jag tror det är nog riktigt bra affär på lång sikt.
Jag måste bara tillägga för Unity, jag träffade en förvaltare från GP Bullhound nyligen, eller en partner. Han snackade om Unity, de har investerat där flera något år tillbaka liksom. Och det som är intressant med dem är att fast de är så dominerande och stora liksom, så använder de mycket gratis versioner idag. Alltså de ger ju ut till typ studenter och små bolag liksom, för att få folk liksom beroende av produkten liksom, och få in folk på plattformen. Och sen en dag så kommer det bara vara
nätverkseffekten.
Ja, den kommer. Och så kommer de slå på avgifter och liksom tjäna storkovan.
Precis. Och Marcus, du nämnde det med nätverkseffekter. Den finns även här, för de har advertising-del som de hjälper till att advertisa de här små spelbolagen då. För det kostar jättemycket pengar liksom att marknadsföra sig. Så ju mer data de får av marknadsföringen, desto bättre kan de liksom hjälpa de här företagen. Så de får en otrolig konkurrensfördel där på sikt. Så där kom det in en...
Kommande monopol kanske?
Kanske.
Kanske. Det är bra.
Det blir lilla oligopol kanske mer.
Jag tänker, jag vill slå ett slag också för en sak som man kan göra när man ska analys. Och det är ju alltså kolla upp, vad säger en proffs liksom om detta? Det finns ju en uppdragsanalys där som är gratis. Och det är ofta lite skeva incitament och så det kan jag, det undvika lite. Men om man exempelvis om man är kund hos Pareto och det är gratis att bli kund där, så får man tillgång till alla dessa analyser liksom. Och de analyser på allting från Arctic Symes till allt möjligt liksom. De har det mesta liksom.
Bra
så
tips.
Där kan man läsa.
Riktigt bra tips.
Så då har man ju liksom, det är ju 50 sidor analys. Alltså sitter du och läser på ett bolag, sitter du och läser 50 sidor analys, så lovar jag att det kommer liksom.
Då
kommer du förstå det mycket bättre.
Och det jag tror att det till och med kan räcka med, beroende på vilket bolag man har valt att analysera, så testa och sök liksom bolagets namn Equity Research Report. För att få fram om det är någonting. För det är också så här att det är inte tanken att man ska skriva av eller på något sätt så, utan det är snarare med att typ så få bilda en uppfattning och liksom förstå. Jag tänkte faktiskt komma in till det här. När man väl har valt ett bolag, vilka grejer då? Vi har ju pratat väldigt mycket om liksom, omsättning och vinst och tillväxt och sådär. Liksom. Det är ju såklart det är ju fundamentala bra grejer för ett bolag. Och det ska man ju komma ihåg också. Jag tror att alltså ett aktiecase eller det här aktiecaset för den här tävlingen, det är nog inte egentligen kanske i huvudsak att hitta ett så bra bolag som möjligt. Alltså är det så att man hittar någonting som är negativt, ja men lyft det då och motivera då kanske varför du inte tycker köp till exempel.
Som är risker typ och sånt också, en riskanalys tror jag också är viktigt att förstå vad som är, kan gå fel liksom.
Exakt.
Snabb inflik, det är viktigt att vara ganska neutral när man försöker göra aktieanalys, för det finns sån bias, alltså när du lägger ner mer och mer tid på det så kommer din hjärna alltså automatiskt vilja liksom favorisera bolaget på sin vis. Liksom. Du vill att det ska vara bra.
Ja, exakt.
Det är farligt.
Ja, men det är fel. Därför tror jag att när man väl liksom skapar sin presentation så ha med en del där det står som är liksom kopplat till riskerna. Och var inte, för jag tror att det här kommer nog bidra till en bra kvalitet på ditt aktiecase, att du verkligen lyfter och ärligt för en diskussion kring vilka risker som finns. Och var liksom inte rädd för att, även fast man gärna vill att det ska vara en bra investering eller bra case, så är det lika viktigt att man verkligen då är ärlig och säger då, presenterar att det här är hittat som kan vara av värde att faktiskt ha i baktanken.
Ett tips också nu när vi är igång där. Alltså, om det är ett ganska nyligen noterat bolag så finns det ofta ett prospekt. Och du jobbar ju mycket med prospekt. Och i prospekt,
det är jag som skriver då.
Ja, du skriver prospekt liksom. Och i prospekten, du, så här, du, de måste ju printa ut exakt vilka risker som finns. Och då är det liksom ledningens egna liksom, vy på risker. Liksom. Och det finns ju även, då står det även vilken marknad de är med i. Det står med liksom, fördelar med deras produkter som är möjligt. Brukar du kolla någonting i prospekten när du analyserar ett bolag?
Ja. Ja, nej, prospekten är A och O. Och så här, prospekt finns ju för att informera investeraren så att investeraren ska kunna göra ett så bra beslut som möjligt. Alltså om de ska investera eller inte. Och det är ju där Finansinspektionen är in. För deras jobb är att granska de här prospekten och se till så att all information finns med. Så att vet du att det är ett prospekt, ja men då vet du, då kommer du få en väldigt god inblick i bolaget. Både i form av risker, men i bakgrund, vart de är på väg, finanser. För det måste vara med. Så att du vet att du missar inte. Det är klart, det finns ju mycket mer information än vad prospektet, självklart. Men
snart.
Ja, precis. Och de måste vara väldigt objektiva i prospekt också. Och det kan vara lite trevligt. Så då får du inte en... För analyser som du nämnde tidigare, de kan vara lite färgade.
Precis. Så det är jätteviktigt. Sen tycker jag också att det kan vara väldigt bra att kika in styrelsen och ledningen hos ett bolag.
Jag tänkte säga det. Ja.
För det är också, alltså förutom att bolaget ska ha en väldigt bra produkt som faktiskt funkar och tas emot väl på marknaden hos kunderna, så är det minst lika viktigt att det är en bra ledning och styrelse. Och det kan vara ganska svårt för att det... Man kanske inte känner igen vilka personer ärendena är. Men där tycker jag ändå att man, framförallt styrelseordförande och vd, kan man kanske googla lite kring. Får man upp någonting, har de haft tidigare styrelseuppdrag i andra bolag, så kan man ju kanske bilda sin uppfattning om att okej, men de här, de är erfarna och ja,
förmodligen. Och typ hitta något slags track record.
Track
record. Och om de har mycket aktier i bolaget.
Aktier är jättebra.
Ja, det är också jättebra att du sa det. Jättebra. Har de mycket aktier, äger de mycket själva, så är det väldigt bra tecken.
Ja, var det någon som såg Gigger Group i veckan, eller?
Ja, jag såg det. Det var jätteroligt.
Kom ut inte så snygga saker om vdn där.
Nej, vad har
hänt? Han hade massa betalning hos Kronofogden och massa konkurser bakom sig.
Ja, det kanske inte är så bra track record.
Nej, det är inte så jättebra track
record. Såg du bilden i årsredovisningen?
Ja.
Han stod i en bärfatt boxningshandskar, så här, i garv liksom.
Han är lite extravagant.
Det
är ju.
Och så, det var roligt.
Och så kommer det här ut. Ja. Kursen gick ju ner 70% initialt. Jag vet inte vad den slutade på.
Ja.
Men, och grejen är att det är jättesvårt att hitta sånt om ledningen.
Mm.
Men som Jossan säger, så att, gör du en liten googling snabbt på ledningen så får du, så får du en väldigt bra
inblick. Jag vill inflika sen där också.
Ja, kör.
Först vill jag bara säga det här med ledningen och aktier. Att det finns ju liksom datastatistik som visar på att ägarledda bolag presterar bättre. Liksom.
Mm.
Det är fakta, så är det.
Mm.
Så försök alltid leta det liksom egentligen. Och det har att göra med att man får samma incitament som aktieägarna då, liksom. Mm. Men ett sätt att liksom granska lite ledningen är ju typ att kolla på så här presentationen de har. Liksom.
Mm.
Se vad vdn säger om bolaget, om marknaden och branschen. Liksom. Och ibland så är vd med på grejer som inte ens handlar om bolaget. Mm. Typ Redeye exempelvis har seminarium om en viss bransch. Och så ser du att de kanske är med i en panel där exempelvis. Mm. Seminariepanel.
Mm.
Jättebra att ta del av.
Mm.
Sen kan man även göra en sak. Och det är att man har ofta så här årsredovisningar ganska långt tillbaka. Eller om det ett nytt bolag liksom. Men kolla liksom, vad sa de 2016 om 2021?
Mm.
Stämde det sen liksom, eller hur blev det?
Ja, men guidance typ att man ska kolla att det är verkligen alltså, uppfyllt det.
Ja, exempelvis. Och där kommer jag in till en annan punkt här som jag har, att kolla på om de faktiskt uttrycker liksom konkreta mål. Gör de det så är det ett bra tecken alltid.
Mål är bra.
Kolla tillbaka tiden också. Om de har lyckats.
Se
om
uppfylls.
Precis.
Ja.
Så det kan vara bra tecken också.
Ja, och då kan du liksom räkna på det också, på målen, och se om de når de här målen, vad blir värderingen då?
Ja.
Mm.
Det är ganska gött att kunna göra det liksom.
Mm.
Och jag tänkte också på, vi har inte snackat så mycket om värderingar.
Nej, nej, det finns
ska vi snacka lite om det kanske?
Det kommer ju, exakt, det tänkte jag att vi skulle ha som en sista utgång här. Så att,
jag tror det blir ganska bra.
Får jag bara fort tillägga på ledningen bara. Ett jättebra grej är conference calls. Det sista bara. Och det är alltså ett investerarsamtal som de för liksom med investerare efter varje kvartalsrapport. Oftast är det lite större bolag, kanske midcap och uppåt brukar ha det. Och det finns exempelvis en app som kallas för Quarter, som man använder väldigt mycket. Då kan man lyssna på en conference call som en podd typ. Liksom.
Jättebra. Det är hur bra som helst.
Jag har svinbra, alltså svinbra. Och så finns det även, då finns det Q&A också.
Mm.
Alltså då är det en frågestund. Då kan man se, vad kollar analytikerna på? Vad frågar de? Vad vill de veta? Och det är där du ska gräva också.
Mm.
Det är de liksom söker. Och, liksom,
och sen kan vi läsa årsredovisningen där inne också i Quarter.
Ja, den är bra. Så det är en bra.
Så det är helt
otroligt bra. Ja, det är shout-out.
Spår
det
så mycket till som helst.
Ja.
Pareto, bli kund hos Pareto och
Quarter. Ja, nu hör ni vad man ska göra.
Snälla spons för oss, tack.
Ja. Men värderingar, ja. Fortsätt, jag vill inte avbryta, men jag ville bara få in det.
Ja, nej men skitbra. Då tycker jag vi kör det som en sista grej då.
Ja, men tycker jag. Men vi kan gå
vilken ände ska vi börja? Det finns rätt många ändar att ta i.
Jag tänker att den här traditionella DCF-analysen, vad har vi på det?
Jo, men det måste veta egentligen om aktier är ju att värdet på en aktie, det är ju en del av ett större bolag.
Mm.
Och värdet på aktien är lika med de totala kassaflöden som man kan få alltså in i oändligheten. Som man sedan diskonterar tillbaka till dagens värde.
Mm.
Diskontera, alltså det är då att man
räknar tillbaka det.
Ja, på grund av liksom alternativkostnader och sånt så kan man liksom sätta ett värde på pengar i tid. Liksom.
Mm.
Och det som är viktigast att komma ihåg är att en krona idag är värd mer än imorgon.
Exakt, en krona idag är värd mer än imorgon.
Mm.
Så nu med liksom det här med värderingar senaste sättet, det har blivit liksom en stor uppförsbacke. Liksom.
Mm.
Och det har att göra med att den här räntan, diskonteringsräntan som man använder för att diskontera de här framtida kassaflödena.
Mm.
Alltså, och det är det som aktierna utgår på sitt värde ifrån. Räntan på dessa har gått ner. Så det betyder att speciellt bolag som är med hög tillväxt med sina kassaflöden långt fram i tiden, som är väldigt baktunga så att säga, deras värde har ju gått upp ganska mycket då för att räntan har gått ner.
Mm.
Precis, och det var därför det är lite oroligt här med tillväxtaktier när den riskfria räntan, tioåringen i USA gick upp så mycket fort.
Mm.
Då blir ju investerare oroliga liksom, för tillväxtaktier då.
Mm.
Det var det vi snackade om också i podden.
Mm.
Så ja, men jag vet inte vad jag tycker om det CF. Det är ju väldigt mycket konkreta. Du måste liksom ha prognoser, prognosera fram i tiden.
Det är svårt
också. Det är sjukt svårt att bestämma en vack.
Ja, diskonteringsräntan.
Och det beror på vad du räknar med för intern avkastning. Det är det viktigaste. Ja. Och den kan du skruva upp och ner och den spelar jättestor roll.
Det är din alltså den avkastning du vill ha som investerare.
Ja, precis.
Men det är det som är eller förlåt, nu avbröt jag dig.
Nej, jag tänkte bara säga att den går att skruva upp och ner. Ja. Det påverkar värdet något enormt.
Och du är helt rätt. Och en DCF-analys går ju verkligen att göra på, och det står ju för Discounted Cash Flow Analysis, som Tim var inne på och förklarade. Och det går att göra på en halvtimme upp till en vecka kanske. Alltså, det är liksom,
du kan nog lägga flera dagar på det.
Ja, men det finns...
Hur många dagar ingår i en vecka?
Men vad heter det? De här delarna som en DCF-analys består av är ganska... Det kan vara lite komplicerat. Är man lite van, har man läst lite finanskurser så kanske man har lättare att ta till sig och faktiskt göra en DCF-analys. Och då kan också igen slå ett slag för att det finns mycket information, mallar, framförallt på YouTube. Kolla, det finns en jätterolig kille som kör ett klassiskt exempel på Tesla. Jag tror han kommer upp för jag tror att hans video är typ har mest visningar av alla liksom DCF YouTube klipp så.
Jag måste fråga, vad fick han för DCF värde på Tesla?
Det var liksom så här okej. Summa summarum, Tesla är riktigt över.
Okej, jag har sett det.
Kul att höra.
Ja. Då räknar han på Tesla liksom. Ja. Och då 25% EBITDA-marginal. Ja. Och 50% växer då i, vad var det, 5 år? Ja. Kanske 50% hela tiden då.
50% är, det är mycket.
Ja, det är orimligt nästan.
För en bil är orimligt. Det är definitivt orimligt.
Och det säger ju genom makt att de ska göra då. För det, nu har de inte uppfyllt det.
Jo, men jag vill säga det. Du måste ju inte göra en DCF-analys. Men du måste egentligen veta att det är så man värderar aktier.
Mm.
Det är så marknaden fungerar.
Mm. Men det är också så här, för DCF-analys är ju applicerbart på ett bolag som är alltså större, som inte är i tillväxtfasen, som kan tjäna pengar. Så fort ett bolag liksom har negativa kassaflöden så funkar det inte riktigt. Då fallerar hela grejen att göra en DCF-analys egentligen.
Jag tror inte jag håller med.
Jag ska
komma och sätta lite käppar i hjulen på den här DCF-kalkylen. Det är också säga, vad gör man med förvärv då?
Ja, det är intressant grej faktiskt, ofta.
Förvärvsbaserade bolag är ju någonting som har växt nu. Och det är ju absolut inte kör en DCF-kalkyl.
Nej, men det är det jag menar.
Det är det som är kul också, för att analytikerna kan ju inte räkna med det riktigt. Nej. Så då kommer ju då slår de ofta analytikernas förväntningar, för de kan inte räkna med det eller förvärv, för det kommer ju.
Det blir som en trigger liksom. Lite grann.
Ja, lite.
Gubben i lådan.
Men oavsett så kan det vara en bra, om man tycker att det är, om man vill testa på det och sitta med det, så det kan vara jävligt kul och kan vara kul att läsa alla bitar. Plus att men så här, man ska nog inte stanna där oavsett, för att jag tror att det är jättebra att lägga till peer evaluation där man kollar på där går du in i marknaden och kollar liksom vilka andra börsnoterade bolag finns det i samma bransch, och sen så kollar du på nyckeltalen där och sen gör du en relativ värdering.
Det är lätt och bra att göra, tycker jag.
Det är ju enkelt också, att ta inte så lika mycket tid. Nej. Och det blir väldigt informativt också om du tar kassaflödesmultiplar, omsättningsmultiplar och vinstmultiplar. Du får en väldigt bra bild om fort det växer in, om du kollar framåtblickande också. Så det kollar jag mest på, skulle jag säga. Och det vet jag att du också gör, Tim, du älskar.
Ja, det är bra. En sak som man kan göra också, vi säger ifall ett bolag som har lite längre mål, liksom. Säg att de har ett mål för 2024. Mm. Då säger vi ska omsätta, eller vi ska ha en rörelseresultat om 1 miljard.
Mm.
Och då säger vi, okej, 1 miljard som har i EBIT och 2024.
Mm.
Hur mycket ska man växa? Man ska växa 10%. Liksom. Hur mycket kan det här vara värt 2024? Vad kommer din slutmultipel vara? Ja, men det kanske ska vara värt 20 gånger EBIT. Så säger jag, okej, men de ska ha 1 miljard i EBIT 2024 och det ska vara värt 20 gånger det. Då får du 20 miljarder 2024. Och sen så kanske bolaget är värt 10 idag, säger vi.
Mm.
Okej, men då säger vi, ja, men du ser att då ska det växa liksom. Jag vet inte vad det blir för ränta, liksom, men det blir typ, ja, men typ 20% eller någonting. Liksom. Och då kanske man ska ha 20% avkastning i 3 år. Liksom.
Mm.
Det är väldigt enkelt, men man kan göra lite servettskisser. Liksom.
Jag tror det är bra för att få sin uppfattning om värderingen också.
Ja.
Det är lätt att göra också.
Men en grej som jag tror vi faktiskt bör skicka med lyssnarna här nu, som är lite sugna på att göra ett sånt här aktiecase, är att man behöver nog absolut inte alltså göra sån här komplicerade analyser. Jag tror inte ens att, tycker man det är lite svårt och man inte gjort det någon gång.
Det är ju här uppe. Ja,
ni ser det
kommer inte till mer komplicerat i finansen.
Nej, precis.
Vi kan säga att det är högt upp.
Ingen ser, men... Nej, men så att jag tror att man så här, ska inte vara rädd för... Alltså, det räcker nog räcka med att man gör en analys på vilka liksom marknaden, vilka andra aktörer som finns, och en liksom peer evaluation, att man kollar på andra nyckeltal som faktiskt finns liksom publicerat online på ja, det finns ju Börsdata till exempel. Avanza har ju också lite så, men det är ett enkelt sätt att kolla just liksom, var ligger mitt bolag i sin värdering på marknaden just nu då?
Som Jussan säger, det är helhetsintrycket skulle jag säga. Det är ledning, det är siffror, det är nyckeltal, affärsidé, och så timing the market, det är, för det är mycket timing också. Det är, du kan ha en produkt som är 10 år framåt, och då kan du, då är det också ingen som är redo att betala för det. Så att ser man trenden, bra ledning, bra siffror, så ska man köra.
Kör på.
Med det sagt då, Marcus, det var ett väldigt bra avslut tror jag. För tiden börjar rinna iväg, vi måste springa. Men är det så att man tycker det här är intressant och har lite funderingar och vi bollar, så det är bara att skriva in till oss på vår Instagram eller på vår mail. Så vår mail är nontingomaktier@gmail.com.
Och på Instagram heter vi Någonting om aktier. Och på Twitter Någonting om aktier också.
Exakt. Så att, men kolla in det här aktiecaset, den här tävlingen. Den finns på hemsidan på coeli.se. Där kan man läsa mer. Kolla in mallen där. Men kom ihåg också, man måste vara medlem i Unga Aktiesparare. 30 juni är deadline för det här aktiecaset att skicka in.
Men det är ganska billigt, va? Var med.
I Unga Aktiesparare.
Alltså, det är ju en bra investering.
Absolut. Absolut. Det
är några 100 kronor bara.
Ja, 200.
Bra studentpresent för övrigt nu.
Studentpresent för det också. Det blir bra.
Så med det sagt så får vi faktiskt säga tusen tack till Tim Hansson och Marcus Jeddan. Så det ska bli jättekul att ni tar på den.
Tack så mycket. Jag tror det är vi som ska tacka.
Ja, tack så mycket för er. Tack för förtroendet. Det är ju en tung, vad säger man, post att bära.
Med ärofyllt.
Ja, jag tror det blir hur bra som helst. Ja,
verkligen. Och det ska bli jättekul att få lyssna vidare på någonting om aktier. Med ett par, faktiskt.
Det ska bli jättekul.
Så vi säger också tack till alla lyssnare. Och,
tack så jättemycket. Mm. Det har varit jätterolig tid.
Verkligen. Så att det, som sagt, det är man liksom nyfiken på, vill bolla vidare med mig och Ludde, så är det bara att höra av sig till oss också såklart.
Ja, det kan jag privat också. Liksom. Det, vi svarar på det, eller i alla fall jag.
Men då så, Ludde, tusen tack för den här perioden och tack till alla er lyssnare, så hoppas vi ses och hörs.
Tack så jättemycket.
Ha det bra nu.
Ha det bra.
Hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.